Bildningsbyrån om Röda Korsets grundare Henri Dunant är slut. Fler program i vår serie hittar du på UR Play eller där du lyssnar på poddar. Elin Iskra var producent och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.
Det här är ett program från UR.
Är det bara jag, eller är det inte ovanligt många driftstörningar just nu?
Fabriken, om IT-angrepp.
Jag är orolig över att vi kommer att se ganska snart en ökning av IT- och cyberangrepp.
Det är inte bara det monetära, utan det är ju skammen och det är integritetskränkande i det här.
Mm. Om man stänger ner elkraftnätet, då stannar hela landet.
Lyssna på Fabriken i appen UR Play.
I Sveriges Radio P1 får vi nu nyheter. Klockan är 3.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppmanar i ett uttalande invånarna i Irans huvudstad Teheran att evakuera. Han säger också bland annat att Israel är vad han kallar nära seger i striderna med Iran, skriver nyhetsbyrån Reuters. Sen Israel inledde flygattacker mot Iran i fredags har länderna attackerat varandra de senaste dygnen och det har rapporterats om döda och skadade. I Gaza uppges minst 34 personer har dödats i samband med matutdelningar, rapporterar flera nyhetsbyråer som hänvisar till det Hamas-styrda hälsodepartementet. Israels militär uppger för AFP att de undersöker de nya uppgifterna. De senaste veckorna uppges palestinier har dödats vid flera tillfällen vid den här typen av nödhjälpsverksamhet som drivs av den Israel-USA-stödda gruppen Gaza Humanitarian Foundation. Svenska bolag fortsätter att prestera starkt internationellt trots ett mer osäkert omvärldsläge. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Jan Larsson är vd.
Trots den väldiga turbulens och osäkerhet som har präglat utrikeshandeln det senaste året åtminstone, så håller svenska företag flaggan väldigt högt utomlands. En hög andel rapporterar att de har lönsam verksamhet och en hög andel rapporterar att de kommer att fortsätta investera och förvänta sig mer försäljning i framtiden på sina utlandsmarknader.
Det är mer än 2000 representanter ifrån svenska företag som har deltagit i den här undersökningen och som har svarat på frågor om hur deras internationella verksamhet går i närmare 40 länder. I svaren går det bland annat att se att 2/3 av företagen förväntar sig en ökad försäljning det kommande året. Och att det går bra utomlands, det gynnar också Sverige och de svenska jobben, säger Larsson.
Det innebär ju inte bara att man säljer mer och att man har en större omsättning, att man bidrar till svensk BNP och svenska jobb. Utan det innebär ju också att man hela tiden exponerar sig mot den tekniska utveckling som just nu går så fort.
Reporter Viktor Jensen. Så vädret, det blir en solig kväll i stora delar av landet. Dagens regn rör sig norrut över norra Norrland, men det kan bli en del skurar i östra Svealand och södra Norrlands kustlandskap. Imorgon tisdag får Götaland varierande molnighet och en hel del sol. Över Svealand och södra Norrland först en del sol, men fram på dagen ökar molnigheten följt av regn. I norra Norrland molnigt och skurar av och till under dagen. Ekots nyheter klockan 3 fick du av Karina Segura Morberg.
Sporten med basket. På torsdag inleds EM för de svenska damerna. Idag togs truppen ut och bland rutinerade stjärnor som Frida Eldebrink och Louise Halvarsson finns också stjärnskottet Tilda Trygger som säger så här om att få spela med de mer erfarna.
Jättekul. Man lär sig så mycket av att kolla på dem och de är bara så starka. De tänker liksom ett steg före alla andra. Så, ja, men jätteroligt. Det är bara att se och lära och ta vara på den här tiden när man kan spela tillsammans med dem.
Sverige inleder mot hemmanationen Tyskland på torsdag. Norska löpartränaren Gert Ingebrigtsen frias från alla anklagelser om misshandel av sina barn, däribland stjärnan Jakob Ingebrigtsen. Däremot döms han för vållande av kroppsskada mot dottern till villkorlig dom motsvarande 15 dagars fängelse och böter på 10 000 kronor. Ingebrigtsen, som fortsatt vara tränare till andra löpare, har hela tiden nekat till brott.
Där är P1, Sveriges Radio.
Catherine, när du blir riktigt, riktigt glad, brukar du klä av dig då?
Det har aldrig hänt. Alltså jag kan möjligtvis boxa någon på axeln lite lätt. För att någonstans måste ju glädjen ta vägen. Men nej, inte klä av mig. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains.
Det här är Mark Ronson tillsammans med Ray. Låten heter Suzanne. Man kan inte låta bli att tänka på Mark Ronson och hans samarbete med Amy Winehouse när man hör det här. Utan att längta tillbaka, bara komma ihåg hur härligt det kan kännas ibland.
Också längta lite tillbaka till Amy Winehouse. Och det som jag funderar på här, brukar du klä av dig när du blir superglad?
Jag tycker att det här är lite konstigt. Vi ska kanske först hälsa välkomna till talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och mig Jonas Bonnier. Ja, tillbaka till det här med att slita av sig kläderna. Det hände ju igår på Stockholms stadion där Armand Duplantis satte sitt 12:e världsrekord. Han är överlycklig, yr av glädje för att ha tagit ett världsrekord i Sverige. Mormor och morfar på läktaren. Han är liksom extas.
Framförallt flickvännen som han kysser jättelänge.
Och det första han gör innan han kysser flickvännen är att han sliter av sig tröjan. Varför, Catherine?
Men kan det inte vara så att den där euforin inte kan härbärgeras?
Nej.
Och då mynnar det ut i ett fysiskt handgrepp där han sliter av sig tröjan.
Mm. Alltså, du har ju tidigare berättat att du liksom, när du blir glad så kan du liksom fysiskt gå till attack på något vis. Du klämmer på människor.
Mm.
Har du, ja. Det här kan ju vara att man vill kasta något. Är det så man tänker sig? Jag måste kasta något, tänker han.
Eller så är det bara att visa så här, nu är det klart.
Mm.
Alltså, jag behöver inte göra något mer. Tröjan är av, jag tävlar inte längre, nu har jag tagit det där världsrekordet.
Ja.
Det är definitivt.
Det kan ju vara så, det kan ju också tolkas som någon slags återfödelse, att man ömsar skinn, förstår du? Man går från en puppa till en... Alltså, innan var jag en man som hade 11 världsrekord, nu klär han av sig för nu har han 12 världsrekord.
Eller så vill han bara visa sin bringa.
I fotboll så får man ju enligt FIFA ett gult kort om man sliter av sig tröjan. Så fotbollsspelare, har jag noterat, har börjat använda en sorts undertröja så att de kan slita av sig övertröjan. Det här gäller ju även damfotbollen. Catherine, är det samma sak där? Alltså det, du vill fysiskt slita av dig något. Det är bättre att slita av sig själv något än någon annan något. Är det så de tänker?
Ja, men är det inte också så att där verkar de ju i en tradition? Kan det inte vara så ibland att du som fotbollsspelare sular upp din tröja i publiken till någon hejaklack till exempel?
Mm. Om den är väldigt svettig. Annars tror jag att det är svårt för att man får inte riktigt iväg tyg.
Än de som står på första raden kan bli lyckliga.
Igår så inleddes G7-mötet i Kanada. Vi byter helt enkelt ämne. Enligt nyhetsbyrån AP så står 3 punkter på agendan.
Mm.
Handel, krig och att inte reta upp Donald Trump. Om man, Catherine, skulle göra en slags Magnus och Brasse på de här G7-länderna, alltså du får nu säga vilket land som ska bort och varför det ska bort. Vi har Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Japan, Kanada och USA.
Jag skulle plocka bort Italien.
Jaha, och varför då?
Jag vet inte hur mycket av en världsekonomi de är. Alltså,
nej,
det är klart att de är ett stort land i EU, men ändå. Det här ska väl vara de mäktigaste ekonomierna i västvärlden.
Mm, mm.
Jag ska ju plocka bort Italien.
Mm. Nej, det är fel. Det är
då ska du skrika som Brasse. Fel, fel, fel!
Okej. Fel, fel, fel! Det är som land som ska bort är såklart Japan, för det ligger jättelångt bort. Alltså, vi har ju andra stora länder, Indien, Ryssland, Kina, Australien, som inte finns med i G7. Några av dem är ju inbjudna till den här gången. Tror du någon av de här länderna tycker att de borde få vara med? Jag tänker, det är en klubb här och du tycker att du borde få vara med i klubben, men du får inte. Har du upplevt något liknande själv någon gång?
Att jag inte har fått vara med i klubbar.
Ja, som du tycker att du borde få vara med i.
Mm.
Ja.
Det värsta tror jag var i slutet av 80-talet, kanske början av 90-talet. Då hade de i Stockholms klubbliv den här förfärliga företeelsen att man skulle inte köa för att komma in på klubben. Utan antingen hade du ett kort och då gled du in. Eller så fick du stå utanför klubben och så stod vakten och pekade på de som var tillräckligt coola. Och då kunde det vara så att man kanske satte på sig en hatt från London i hopp om att se tillräckligt cool ut och ändå inte kom in.
Det, är ju, det känns ju inte bra.
Då hade man velat ha det där kortet
man
till klubben.
Man undrar om det är så Indien känner. Förra gången som Kanada stod som värd för mötet, det var 2018, då blev Trump sur och lämnade mötet i förtid. Bland annat för att G7 inte ville släppa in Ryssland i värmen då. Nu står dock alltså Trump-vård på agendan enligt AP, så nu hoppas vi att det går bättre.
Alltså vadå, att de hörsammar hans önskemål?
Jag tror att de bara ska ta hand om honom och vara snälla mot honom.
De säger så här, ja vi gör det senare. Så bara skjuter man det framför sig.
Till exempel.
Klassiskt smart. Hanterande.
Klassiskt.
När jag hade kommit ungefär en mil, då stod det så väldigt många på höger sida utav vägen med punkteringar. Men så tänkte jag, nej, men det är för många det här. Det är något konstigt med det här. Ja, tänkte jag. Glad i hågen, det drabbar ju inte mig i alla fall. Vad skönt. Floff, 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 sa det mitt bakhjul. Och där stod jag också, med lika lång näsa som alla andra.
Cykelloppet Vätternrundan kördes i helgen. 15 000 som startade och några drabbades alltså av vad som misstänks vara ett stort sabotage. Det vi hörde var P4 Gävleborgs intervju med cyklisten Nina Rosenberg Granqvist, en av de 150 personer som fick punktering strax efter starten. När man undersökte saken närmare visade sig att någon har hällt ut nubb på en sträcka på nästan 30 av de totalt 315 kilometerna. Som tur var skadades ingen allvarligt, men det är klart att om däcket går sönder vid fel tidpunkt, om man har lite hög fart och man ska svänga och så här, så kunde det ju ha gått riktigt illa.
Verkligen.
Det här måste ju vara typ 7-åringar som gör sånt här, kanske. Eller vad tror du?
Nej.
Nej,
det tror inte jag.
Nej.
Eller det kanske är en möjlighet att man gör ett sånt bussträck utan att fatta vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Jag föreställer mig snarare att det är någon som har tränat oerhört hårt och länge för att vara med i det här loppet. Blivit skadad precis innan. Och missundsamheten går inte riktigt att hantera. Så då är det bara så här, får inte jag så får inte de.
Mm. Så det här är någon slags spaningstips, att om vi hittar någon som är anmäld och som är avvek i sista sekund, så det kan vara någon av dem.
Jag skulle ta fingeravtryck på nubbarna om jag jobbar på polisen.
Svenska klassiken, Katrin. Det här är ju en del av Svenska klassiken. Du vet ju förstås vad som ingår i Svenska klassiken.
Är det Vansbrosimningen?
Ja.
Kan det vara Lidingöloppet?
Det stämmer. Och, förstås.
Simning, cykling, löpning och Vasaloppet.
Bra! Vad skulle du ha svårast att göra och varför?
Alla fyra grenar skulle jag känna ett oerhört motstånd inför. Cyklingen skulle jag ändå göra helst. Jag tror nog att Vasaloppet, de där 9 milen, det verkar jättesvårt.
Mm. Jag tror att du har rätt, det är nog kanske det som är svårast. Katrin,
Tror du då? Vem tror du har hällt ut nubben?
Jag tror att det måste ju vara några liksom pojkar som är 8 år och som tyckte det här var kul. Alltså jag har så svårt att tro att någon på riktigt vill sabotera Vätternrundan. Det verkar konstigt. Men du, jag tyckte din teori var bra.
Säger något om oss. Jag har en mörkare syn på människan än vad du har.
Jag tror faktiskt att det är sant. Hur som helst, vi går vidare i programmet. Katrin, idag har ju kristdemokraten Friedrich Merz suttit 41 dagar vid makten som Tysklands förbundskansler.
Mm.
Vi har räknat några gånger. Har han gjort något intryck på dig hittills?
Jag följer inte tysk politik jättenära. Det jag faktiskt konstigt nog förknippar honom mest med, förutom det här mötet med Trump då nyligen där han verkade rätt nöjd, är att han ju är väldigt intresserad av flygning. Han har ju flygcert och även privatplan. Det har fastnat lite hos mig.
Ja, 2 stycken till och med.
Och så att han inte gillar Angela Merkel, tror jag.
Nej, det tror jag inte heller han gör. Kanske ännu värre åt andra hållet, jag vet inte. Merz tillträdde i varje fall efter en ovanligt dramatisk omröstning. Han blev ju vald först i andra omgången och nu leder han en ganska svag regering i koalition med socialdemokratiska SPD.
Det var ju också väldigt spännande eftersom det var ju några som hade svikit honom som egentligen skulle vara på hans sida i politiken då. Just i den där första omröstningen.
Precis, just det där vilka som är på hans sida kommer han säkert få återkomma till. Han är 69 år gammal, han är affärsjurist, han har varit gift i 40 år, pappa och har barnbarn. Som du sa, passionerad privatpilot, 2 egna flygplan. Och han är ju mycket en motsats till Angela Merkel som 2009 fick honom att lämna politiken efter en maktkamp. Då checkade han ut. Det gick inte dåligt för honom då, tvärtom. Han kanske är glad för det idag. Han bidrade sin tid som ordförande för tyska BlackRock, ett av världens ryktesmässigt kanske mest hänsynslösa investeringsbolag. Och när Merkel sen avgick 2018, då återvände Friedrich Merz till politiken. Då som mångmiljonär kan man väl säga också.
Lyckat för honom.
Lite så. Men det är väl ungefär vad jag vet också. Så för att hjälpa oss att förstå vem Friedrich Merz verkligen är och hans första tid i makten har vi bjudit in, och jag hälsar då välkommen Arvid Jurjaks. Välkommen till Talkshow, Arvid.
Hallå. Hej.
Du är journalist och bosatt i Berlin sedan många år. Hur skulle du beskriva, hur har det gått från de här första 41 dagarna?
Ja, nej, men det finns ett par saker som kan vara bra att ta upp när det gäller Merz och hans stil framför allt. Och det är ju att jag skulle nog beskriva honom som en slugger med tanke på det som ni också tog upp, den här ständiga kampen med sin ärkerival Angela Merkel och flera maktkamper som han faktiskt har förlorat på ganska förnedrande vis genom sin karriär. Men han har ju också alltid kommit tillbaka efter de här striderna. Och det är liksom lite som att risken att göras till åtlöje i offentligheten inte riktigt biter på Friedrich Merz.
Det låter ganska härligt ändå, eller?
Jag tycker det är en ganska intressant egenskap ändå. Alltså det gör honom till lite av en risktagande politiker som är ganska impulsiv och till och med emotionell skulle man kunna säga.
Men det här är ju ingenting, när man bara ser bilder på honom sådär, det är ju inte riktigt risktagare och emotionell man tänker på när man...
Nej, men det är fortfarande en tysk politiker vi pratar om, så man får sätta i någon slags relation kanske. Ja, ja. Men det är någonting i den här hållningen. Sen är det en annan del med som jag tror är viktigt är, alltså i Tyskland pratar man också ofta om vilja till makt som en nödvändig egenskap. Uh-huh. I politiken, och det är någonting som han också definitivt har. Jag tror att det är också det som har styrt honom igenom de här nederlagen, att han vill så oerhört mycket komma dit där han befinner sig idag.
Mm. Men handlar alltså det bara om mellan honom och Angela Merkel om att de var ute efter samma jobb, eller finns det någonting i deras personligheter som gör att de krockar?
Både och egentligen. Alltså det var ju mycket att de var ute efter samma jobb, och Angela Merkel skriver ju något i någon del av i sin biografi om, alltså hon har väldigt svårt att hitta uppskattande ord om Friedrich Merz, alltså han nämns bara ett par, tre gånger i biografin också, men hon skriver någonstans där när hon återger de här maktbataljerna att det som uppskattar med Merz är hans maktmedvetenhet. Och så sa hon också att när hon lanserade sin biografi så var det många som frågade också, men vad känner du kring Merz egentligen? Unnar du honom den här positionen nu då som vid den tiden framtida förbundskansler? Och då sa hon att ja, men just den här vilja, han har en vilja till makt, och därför unnar jag honom detta. Att det var liksom...
Det här låter,
att hon kände ändå att...
De här merkelska komplimangerna låter väldigt passivt aggressiva, måste man säga. Om det bästa man har att säga om någon är att han vill ha mycket makt, då undrar man ju lite grann. Vi läste ju om, som Katrin var inne på, så det som vi i Sverige verkligen har sett, det är ju det här besöket som Merz gjorde hos Trump alldeles nyligen. Och i svenska tidningar så har det ju beskrivits som en stor framgång för Friedrich Merz. Hur ser reaktionen ut i Tyskland?
Jo, men det var väl också åt det hållet. Det är mycket av en lättnad också, tror jag, att han klarade det som då han beskrev som något slags elddop för honom. Det har ju blivit lite det när han träffas i ovala rummet. Det är ju på något sätt, det har ju blivit ett test för många politiker. Mm. Och, det, Och han är ju också, beskrivs ju också som att han är lite på samma våglängd som Trump, eller att Trump ändå respekterar Mats för att han har varit i BlackRock till exempel, och att han har det här affärssinnet, och att man har ändå liksom ett sinne för pengar då, som kanske andra politiker inte har. Och så säger det också någonting om tiden vi lever i på något sätt, att en viktig eller en bra politisk egenskap inom situationstecken är att Mats är väldigt lång, vilket är liksom i relationen med Trump ska vara en viktig egenskap.
Men... alltså vilka underbara macho-grejer som poppar upp här.
Ja.
Pengar och längd. Verkligen.
Ja, men... precis.
Okej, okay. jag är inte riktigt säker på att jag har läst det. Alltså det är positivt att vara lång när man träffar Donald Trump helt enkelt.
Ja, men det är någonting som att han får respekt för sin motståndare, är väl kanske fel ord, men den som han möter när han märker att det är någon liksom som jobbar på samma, inte bara samma våglängd utan också samma ögonhöjd på något sätt. Det kunde man ju se till exempel med Zelensky. Han, jag vet inte hur lång han är, men där gick det ju verkligen inte vägen.
Det kan man verkligen, det är verkligen ett understatement. Och de här företrädarna då, att han är, om vi lämnar längden därhen bara ett kort ögonblick och konstaterar att han är en affärsman, Mats, han är då framgångsrik, miljonär och flyger flygplan sådär. Allt det där kan man tänka sig att, förstår man att Donald Trump rent fördomsmässigt skulle gilla, men det känns ju svårt att väljarna till en kristdemokrat tycker om samma egenskaper. Gör de det?
Nej, ja, det är bra. Alltså, Friedrich Merz har ju haft problem i den typen av undersökningar när man mäter hur omtyckt och populär man är som politiker. Och nu är det ju som ni sa också 40 dagar, 41 dagar idag sen som man har varit på posten. Och det är ändå någonting... alltså det finns, jag tror att man kan se en liten form av svängning i opinionen, eller lite mer att man börjar vänja sig vid honom på något sätt. Men det finns också något i Friedrich Merz utstrålning, tror jag, sen dess han blev kansler. Alltså just det här att han har nått dit han verkligen vill vara. Och det är lite paradoxalt kanske för en politiker som väldigt mycket betonar plikt, ansvar, sparsamhet och andra så här ganska konservativt tråkiga värden. Så finns det ändå i hans attityd just nu, så här i början av hans kanslerskap, rätt tydlig lustfullhet på något sätt. Alltså det är någon som gillar att vara på sitt jobb just nu.
Han gillar makten, för att citera Angela Merkel.
Han gillar makten. Men det är precis, så kan man ju få mig... Ja.
Han har ju gjort flera uppmärksammade och kontroversiella uttalanden trots att han bara varit där i 41 dagar. Vad har hittills väckt störst uppmärksamhet, positivt eller negativt, i tyska medier?
Ja, det finns ett par saker som har debatterats. Det var ju framför allt redan innan han blev kansler, som just efter ett antal ganska så brutala överfall av människor med migrationsbakgrund eller asylsökande i Tyskland, så gick han ju ut med ett ganska impulsivt förslag om att skärpa asylpolitiken väldigt kraftigt i Tyskland. Och då sa han att det här kommer jag lansera oavsett vem som röstar med mig, vilket då var en tydlig invit för att till AfD, alltså det högernationalistiska partiet i Tyskland. Och det var någonting som han, så många tolkar som att någonting som han sa på impuls. Det var liksom ett ganska oplanerat förslag som också sen lades fram och röstades ner, där han också fick uppleva ytterligare ett av de här ganska pinsamma nederlagen.
Som han,
och sen har han ju också... nej, som han inte bryr sig så mycket om uppenbarligen, att han reser sig upp och är tillbaka igen, borstar av sig lite på axlarna och så står han där igen på ett sätt som är ganska intressant ändå, tycker jag.
Får jag fråga Arvid, Tyskland befinner sig i en situation som vi har pratat om ett tag nu. Det är ju Europas största ekonomi, har ju alltid varit väldigt viktig för Europa och dra igång Europa, och sen har då den tyska ekonomin på något vis tappat lite i sin kraft och i sin styrka de senaste åren, och vi har ju pratat väldigt mycket om att behovet av att Tyskland ju förblir någon slags motor i Europa, så att det finns det, Tyskland, Frankrike kanske tillsammans och sådär. Är Merz tror man och känns det som mannen som verkligen ska kunna göra det här, ska kunna återuppfinna en stark tysk ekonomi, en stark tysk nation?
Man hoppas ju mycket på det. Alltså det, utrikespolitiken är också väldigt viktig för Friedrich Merz. Han har knutit utrikesministerrollen till sitt eget parti, vilket har varit ganska ovanligt. Man brukar ofta ge utrikesministersrollen till sin koalitionspartner, så, och så blir det två olika poler. Men nu har han liksom velat närma sig eller liksom dra hela det här utrikespolitiska komplexet närmare kanslerämbetet. Så man märker ju att det finns en tydlig vilja där att ta tydligare grepp om utrikespolitiken, och att det också, han har ju en tydligare, vad ska man säga, riktningen gentemot Macron i Paris. Det finns ju nu med Merz i Berlin det finns någon i Berlin som går Macron lite till mötes i hans visionära Europapolitik, vilket Scholz inte gjorde och Merkel inte heller för den delen. Så det har ju hänt någonting där. Mm. Så får vi ju se.
Ja. Det är oerhört spännande, och vi får fortsätta och följa Friedrich Merz efter hans andra månad också.
Ja,
stort tack Arvid Jujax för att du ville vara med i talkshow.
Tack så mycket. Tack.
Det här med att vilja ha makt när man är en mäktig person, det tror jag ändå alltid är positivt, det måste jag säga.
Och kanske också går att applicera på alla människor som är i en sån maktställning. De ja. Har alla det gemensamt, tror jag.
Ja, men verkligen. Det tror jag också, men kanske i mer eller mindre hög utsträckning. Han verkar ju vara en person som har det i väldigt hög utsträckning. Katrin, visst har jag missminnat mig nu, eller har inte du haft marsvin?
Verkligen inte.
Jo, men något litet marsvin väl som du har gullat med som liten, när du var liten, när du var 5-6, sådär.
Inget enda husdjur har någonsin kommit över min tröskel, varken när jag var barn eller sen när jag fick egna barn. Mina egna barn fick, om de nödvändigtvis skulle ha ett husdjur, om den kvalar in som det, så sa jag så här, då kan jag ha vandrande pinnar.
Ja.
Och då bara dog det lilla intresse som kanske fanns hos dem.
I helgen hölls en officiell marsvinsutställning i Töre, arrangerad av Svenska Marsvinsföreningens avdelning Polar på Töre Sportklubb. Töre ligger i Kalix kommun.
Mm. Jag har bott i Kalix.
Ja, så du är bekant med Töre?
Det är jag.
Ja. Jag var lite osäker på uttalet, men Töre är rätt.
Alltså, det tror jag. Du är ju sörlänning, jag med.
Över 100 deltagare hade anmält sig, och flera kom ända från Finland för att visa upp sina marsvin. En av utställningens stora profiler var marsvinet Steve av rasen Rex, som tillsammans med sin ägare Luna Altman från Luleå återigen tog hem vinsten. Steve är en rutinerad multichampion och har vunnit flera gånger tidigare. Han är 4 år gammal.
Vad är det de gör för att vinna? Är det att springa hjulet jättefort?
Nej, eller? Det här är en snygghetstävling. Utställningen, den funkar ungefär som en hundutställning. Domarna bedömer marsvinen utifrån rasstandard och utseende. Johanna Groth, den enda certifierade rasdomaren i Norrbotten, tycker jag man kan tänka på den meningen, var en av domarna på plats. Hon sa till SVT Norrbotten att det tagit henne 3 år att bli certifierad rasdomare för marsvinen.
Mm.
Och då undrar jag, Katrin, 3 år för att bli riktigt bra på att bedöma något. Om du skulle lägga nu 3 år på att bli riktigt bra på att bedöma något, vad skulle du, vilket ämne skulle du välja? Uppenbarligen inte marsvin.
Det skulle inte bli någonting djurrelaterat. Nu chockar jag dig. Men däremot natur.
Ja.
Om jag skulle lägga 3 år på någonting, så skulle det vara på att lära mig blommor, träd, buskar, olika sorters gräs, svampar, mossor, allt som växer. Jag skulle så gärna vilja vara bra på det.
Mm.
3 år låter som en dröm att få fördjupa sig i det som finns i naturen.
Mm.
Och sen bara kunna droppa olika
3 år, säger Carl von Linné om det. Men ja, absolut. Ja, du kommer nog långt med mossorna på 3 år, tror jag ändå. Vi byter ämne, men jag vill fortfarande ändå hålla mig kvar i din barndom där du hade ett marsvin. Dockor, Katrin, var det något som du lekte med som liten?
Nej, jag lekte inte med dockor. Jag ville leka med dockor. Jag var väldigt avundsjuk på min lilla syster som kunde vara i sin fantasivärld med sina dockor i timmar. Men jag bara hittade aldrig glädjen i att leka med dockor.
Så du hade, jag trodde att du inte fick, men du hade dockor men kunde inte, men förstod inte vad du skulle göra med dem.
Nej, jag hade framför allt en ganska stor gosseapa som jag inte förstod alls vad jag skulle göra med.
Nej, du tittade på den apan och sen
tittade på min syster som hängivet lekte med sina dockor och gosedjur. I långa rader ställdes de upp och de hade namn och det var rollspel. Och det bara hände inte för mig.
Nej. Och fick det någon gång att tänka på dig själv som udda och annorlunda?
Det gör man ju inte som barn, tror jag. På det sättet. Jag gillade väl att leka med andra saker. Jag var mer av en så där, du vet, springa, leka burken typ av tjej.
Och dina barn då sen, alltså dockor, hade du, skulle du kompensera det på något vis då och ge dem jättemånga dockor? Nu pratar vi kan ju prata om plastfigurer eller mjukgosedjur eller vad som helst, men lekte de?
Det var väl så att min dotter som är den förstfödda hade lite otur, för där höll jag på med någonting om att man inte skulle förutsätta att en flicka nödvändigtvis ville leka med dockor, så där introducerade jag inga dockor. Nej. Utan där var jag lite mer av uppfattningen att när hon själv bad om det så skulle hon få en docka. Jag har ingen minne av att hon någonsin gjorde det. Medan de yngre, de lekte ju med actionfigurer, så det är ju en typ av docklekar.
Och du förstod det aldrig på dem då?
Nej, men där fanns ju momenten av att de sprang runt väldigt mycket. Och det var mycket så här... Alltså det var ju Spider-Man och Batman och sådana saker. Så jag tror att jag mer kunde relatera till det.
Okej.
Varför alla dessa frågor om
dockor? Men alltså dockor, jag jobbade ju för mycket länge sedan på ett serietidningsförlag. Jag ska berätta en kort historia om detta. Och vi åkte årligen på en leksaksmässa till New York för att se vilka trender som fanns i leksaksvärlden. På den där tiden så var den nya kollektionen av Barbies, den var en, liksom en riktig trend. Barbie var en trendsättare, så det var viktigt vad Barbie gjorde och hur de placerade Barbie. Och det här var ju långt, långt, långt före filmen. Hur som helst, vi åkte då i en liten svensk delegation i kostym och slips ner till ett stort hus på 5:e avenyn på Manhattan. Och innanför ytterdörren när man öppnade så kom en elektrisk beach buggy, som den som Barbie hade.
Fast min lilla syster hade den också.
Fast i riktig storlek.
Oj!
Där fick vi sätta oss vi affärsmän som kom på besök. Och så kördes man runt i det här husets enorma rum där de hade då byggt upp årets Barbie i sina miljöer. Alltså alptopp, söderhavsstränder, lyxiga poolområden och sådär. Och där fanns, stod ju då Barbies, fast det var ju livslevande Barbies.
Fantiserade du lite om att du var Ken?
Verkligen inte. De här barbisarna kom fram till bilen, de bjöd på alkoholhaltiga paraplydrinkar, slängde kyssar efter oss i minimala bikinis. Och jag tänker att det var många, många år kvar till den värld som vi lever i nu.
Men hur kände du när du satt i bilen?
Otroligt obehag kände jag faktiskt. Det var exakt vad jag kände. Jag kände bara, här borde jag inte vara. Hur hittar jag ut? Det var ungefär så jag kände. Så, vuxna värderingar har förändrats. Barn älskar fortfarande leksaker och dockor, och kanske inte bara barn. Världens dyraste leksak, Catherine, så annonserades åtminstone den kinesiska auktionsutroparen en 131 cm hög Labubu-docka på en auktion i Peking i torsdags förra veckan. Dockan var en av 40 olika objekt på auktionen som helt och hållet ägnades åt Labubus. Har du hört talas om Labubus?
Aldrig.
Nej, det har nog inte särskilt många. Men nu ska jag bli ändring på det. Åtminstone om någon just nu lyssnar på oss. Eller i natt, eller i poddform. Talkshow i P1. Det är vi som berättar om Labubus. Välkommen Michelle Hallström, reporter på P3. Och en av de få vi har kunnat hitta som kan berätta någonting om Labubus.
Ja, det är väl jag och ett gäng 14-åringar.
Ja, och hela Kina förmodligen. För att det verkar ju ändå vara väldigt stort. Berätta, vad är en Labubu och hur ser den ut?
En Labubu är, de kommer i olika storlekar, men framför allt kända som en nyckelknippa, en bag charm som man hänger på väskan. Som ser ut som ett litet troll med stort brett leende, spetsiga tänder, gullig men också lite ond på ett busigt sätt ser de ut att vara. Som en blandning av ett sagoväsen och ett troll eller ett litet monster. De här har blivit samlarobjekt och superduper populära under kanske det senaste året.
Ja, precis. För jag har ju läst om dem. Alltså vem, de här Labubedockorna då, vem och när skapades de? Är det länge sedan?
Ja, de säljs av ett företag som heter Popmart, som är ett kinesiskt företag. Mm. Men självaste Labubedockorna är designad eller ritad, skapad av en konstnär som heter Casing Lung, från en leksaksdesigner och illustratör som började som barnboksillustratör. Han är från Hongkong. Ja.
Så när vi tänker på dem så tänker vi just på den här typen av asiatiska dockor. Det har ju funnits många såna här av den typen, stora ögon och lite manga liknande.
Ja, just de här är faktiskt inspirerade av nordisk mytologi. Så om man tänker typ gamla, lite läskiga barnböcker som jag i alla fall var rädd för som barn. Varför läser vi om jätteläskiga troll för barn? Och det är det vi är uppväxta med.
Men har den här Labubo-dockan några egenskaper? Skaper, alltså så, anses den vara just busig eller läskig eller kul?
Precis, den har, och det finns flera karaktärer inom samma monstervärld som också är skapade av Casing Lung. Och det finns olika utgåvor, olika versioner, färger, designs, storlekar, över 300 versioner av den här Labubo-dockan.
Oj, och det här skulle varit en liten leksak som vi inte skulle bry oss det minsta om i talkshow, om det inte hade varit så att de stora modehusen plötsligt på catwalken hade med sig små Labubo-dockor på olika, hängde fast på väskor och sånt där.
Mm.
Vad hände?
Ja, vad hände? Jag försökte ta reda på om, för det sägs att i alla fall, när det verkligen slog igenom så var det en av artisterna ifrån K-pop-gruppen Blackpink. Artisten heter Lisa, hon var även med i
White Lotus. Roll
i White Lotus. Så de här Blackpink K-pop-artisterna har pratat om de här, sagt att de älskar dem. Finns videos på när de öppnar paketen och är helt till sig för att de älskar små Labubo-dockor. Sen har man även sett Rihanna och Dua Lipa, alltså verkligen trendsättande it-girls, går runt med såna här som hänger på deras väskor. Och sen dyker de också upp på till exempel Paris Fashion Week på catwalken.
För att nu så smugglas det ju de här Labubo-dockorna, har vi läst om, i Kina. Och det görs tillslag, någon stoppades i tullen med 300 Labubo-dockor i sin väska och får fängelse och så här. För att helt enkelt efterfrågan är mycket, mycket större än utbudet just nu.
Verkligen, och det är ju en väldigt genomtänkt strategi av Popmart som säljer de här, att de tillverkar inte lika många dockor som folk vill köpa, och de droppar dem i olika, men nu kommer den här kollektionen ut, och folk rusar till affärerna eller till hemsidan för att köpa dem, och de är konstant utsålda, det går inte att få tag på. Så därför har det skapat som en svart marknad där man ser bilder ifrån när de försöker smuggla in dockor till Kina. De öppnar väskorna nästan som att det är så här väskor fulla med knark som försöker smugglas in, och så är det små troll.
Undrar vem den första svenska trendmänniskan är som kommer att har det här som attribut, eller har man redan sett
någon? Det ser man överallt. Nu när det var Stockholm Fashion Week så hade en bekant till mig, en man i 40-årsåldern, hade liksom en Labubo-docka på sin väska, och så satt han på tunnelbanan och så kom några tjejer fram och bara, oh my god, är den äkta? Han bara, ja, en 40-årig man.
Får hundtricket och bleknat. Och de säljs då i blind boxes. Så man vet, du sa det finns 300 olika, man ska samla på allihopa är säkert meningen. Och då så vet man inte när man köper vilken man köper.
Precis, och det är ytterligare en del av den här strategin för att efterfrågan ska öka. För att det blir nästan som gambling. Man köper den, man kanske kör en filmar och gör en unboxing på sociala medier. Och visar, och så vet man inte vad det är, och sen så kanske man vill beställa en till för man fick inte den man ville ha, eller man vill ha den där jätteunika upplagan.
Det där är så smart. Det där var ju samlarkort, gjordes ju med samma sak, att man visste inte riktigt. Katrin, finns det några andra produkter som man skulle kunna göra så med? Man säljer i svarta boxar så man vet att man får en docka men inte vilken man får liksom.
Skulle vi kunna göra så med läskprodukter till dig? Till mig skulle vi kunna göra med godis. Man vet en godissort, eller man hoppas på en godissort. Ja, och sen alltså, så kommer...
Det känns som att det är mycket som är godis överlag. Att det alltid är någon special edition. Någon sommarsmak. Det går bara att köpa nu under den här säsongen.
Ja. Alltså, man vet ändå att det är, vad det är, tycker jag. Men,
ja. Ja, men det kunde ju vara ett sätt att upptäcka nya godissorter.
Du tänker så här, en svart låda. Det allt jag vet är att det är aspartam och sen köper jag den.
Kanske. Ja. Skulle inte det vara lite kittlande?
Jo, det skulle kanske funka faktiskt. Det här med Labubodockernas butiker, det öppnas butiker i 5 olika städer i Europa. Kommer vi få se Labubodockerbutiker även i Östersund och Värnamo, eller kommer det här ersättas av någon annan trend innan vi kommer så långt?
Nej. Det är ju exklusiviteten och att det inte det går att få tag på de här som gör att de är så populära. Så dagen det öppnar i en mindre stad, då kommer Labubodockor officiellt inte vara lika coola längre.
Så kort sagt, vi har nu, just nu pratat om Labubodockorna, och det är i sig ett sätt att ta död på trenden helt enkelt.
Men det finns väl ett litet fönster kvar fortfarande.
Ja, några få månader skulle jag gissa på.
Ja. Underbart, stort tack Michelle för att du kom hit och kunde bidra till den svenska folkbildningen på detta sätt.
Japp. Jag inser nu när jag köpte den första dockan till min dotter.
Jaha.
Ja, det var en Barbie-docka när jag hade varit i Egypten som hade slöja.
Ja.
Hon var 12. Den kom aldrig ur paketet.
Varför kom den aldrig ur paketet?
Hon var väl inte tillvand när det gällde att leka med dockor.
Jag tycker det låter deppigt alltihopa. Katrin, efter vår sändning i torsdags så gick ju säsongen av tv-programmet Förrädarna i mål. Och för dem som
fruktansvärt spännande.
Ja, det var det verkligen. Och för de som inte har sett det här programmet så tänkte jag nu försöka bara förklara vad det är. Det är ett 20-tal kändisar som samlas på ett slott. 4 stycken utses i hemlighet till förrädare. Och under en ceremoni varje kväll sen så röstar alla på den person de tror är förrädaren. Och för de här 4 förrädarna så gäller det då att bedra och manipulera resten av församlingen för att rikta misstankarna mot någon annan. Är det en rimlig sammanfattning?
Ja, och de som inte har sett Förrädarna kanske har spelat maffia i verkliga livet. Mm. Det är ju lite snarlikt.
Mm. Den före detta kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal var den smartaste förrädaren under den här säsongen som gick. Och när det återstår 5 minuter av 8 timmars långa program som vi alla trodde att hon skulle vinna och aldrig bli avslöjad, så händer det. Bokstavligen 1:12 så liksom från ingenstans så synar komikern Kaylee Abdi Skyttedal, och Skyttedal förlorar därmed alltihopa. Välkommen till talkshow, Kaylee.
Hej, tack så mycket.
Hej. Grattis får jag säga, och tillsammans med Samir Badran så vann du Förrädarna, och det fick vi omvärlden veta i torsdags. Ni fick dela på vinstpotten som var 335 000 kronor. Det här var väl ett tag sedan, kan jag tänka mig, så frågan är hur mycket av vinstpengarna har du kvar?
Jag har nog kvar allt med tanke på att jag inte har fått dem än.
Har du inte fått dem än? Kan vi hjälpa till på något? Ska vi ringa någon?
Nej, vet du vad? Det är bra att de inte kommer på ett tag. Jag kanske har slösat bort dem nu.
Ja. Men varför har du inte fått... Alltså, jag måste ju bara undra, varför får du inte pengarna?
Jag vet inte. Man brukar ju få dem efter programmet så sen. Så det kanske kommer närmaste tiderna då.
Ja, det måste, om du inte gör det så kontakta oss igen, Kaylee, så kan vi försöka.
Då är jag till.
Ja.
Bra.
Kaylee, i intervjuerna som du har givit efter segern i torsdags, du har givit en hel del, så har du berättat lite grann om ett intrikat spel och det här komplicerat och kallblodigt beräknande som ledde fram till segern. Men mellan oss nu, Kaylee, när du har gjort den här PR-grejen, det var egentligen bara ren och skär tur.
Grejen att det var den här kvinnliga intuitionen som slog till ändå.
Var det så?
Det var nog det, tror jag. Men alltså, jag ju i början så tänkte man så klart att de inte har gjort Sara till en förrädare, för att det är så självklart typ. Bara för att hon är politiker, man ska göra henne till en förrädare. Man tänkte ju lite så. Så man släppte ju taget, hon hade ju bra försvar när vissa i programmet attackerade henne för det. Så jag bara släppte henne ett tag. Men jag satt ju ändå och kollade på henne varje kväll med hennes ledsna min och tänkte så här: jag ser att hon ser ledsen ut, men jag känner ingen empati typ. Och det störde mig.
Och det störde, men du dolde det ju väldigt väl fram tills dess att det verkligen bara återstod, jag vet inte, sekunder kvar. Det var ju liksom ofattbart spännande. Det kändes nästan regisserat, men det var inte det.
Tyvärr inte. Alltså, men det är typ, man ska, vad är det man säger? Man ska väl hålla sina vänner nära och sina enemies närmare typ.
Ja, verkligen. Du höll henne nära. Kelly, har du tittat på programmet när det sänds nu? Eller tycker du att det var nog?
Jag kollade faktiskt, för det är mycket man missar med synkar och allt som händer runt omkring. Typ. Så man vill ju se allt man har missat, så jag kollade faktiskt.
Och när du ser det, känner du att klippningen, är det någon av spelarna som inte... Alltså, såg du någonting annat där än vad vi som tv-tittare såg?
Såklart. Alltså, det var ju... Alla fick ju inte lika stora möjligheter att liksom kunna få sina tankar eller spelplaner visat på tv. Det är ju mycket som pågick, så man får ju på tv kanske kom en 55% av det som hände.
Mm. Du verkade hålla ganska låg profil i början på det här. Stämmer det? Var det din plan?
Alltså, jag kände inte att jag höll någon låg profil. Alltså, jag gapade och skrek och det är bara rent tur att det inte kom med. Alltså, jag skrek ju till exempel att Isa var en förrädare. Jag var på Fara och alltså, jag var på Anders. Svek lite Martin. Liksom. Så det är mycket som inte togs med.
Men tanke på att du ändå lyckas i sista sekund vända hela utgången och vinna alltihopa. Mm. Har liksom din självbild förändrats? Att du tänker så här, vet du, jag är väldigt bra på att intuitivt, som du sa, läsa av människor. Att du känner dig på ett annat sätt än vad du gjorde innan spelet.
Verkligen, alltså, jag har ju sagt till mina vänner så här, min magkänsla, de har alltid sagt det här, whatever, alltså, vem bryr sig typ. De har aldrig trott på mig när jag känner saker, för nu känner jag att jag har liksom en kvitto på att min magkänsla stämmer.
Kelly, när du säger så för oss som har sett programmet, så låter du lite nu som Maria Montazami, men jag förstår,
och nej,
du har bättre
och jag var ju på Maria Montazamis sida varje kväll. Det var jag som försvarade henne när alla andra attackerade henne,
och det är
så
det
jag förstår ju henne.
Ja, och det är det jag tycker också, att folk brukar vifta bort magkänsla. Jag skulle snarare säga att magkänsla är ju ackumulerad erfarenhet. Det är ju det som gör att man intuitivt drar vissa slutsatser.
Alltså, jag känner så här, vissa är ju mer booksmart. Alltså, de har läst till sig kunskaper och skitsmarta och är begåvade på det sättet. Medan vi andra kanske har lite magkänslor och andra kanske har lite streetsmarthet liksom.
Och då kommer vi in på det, för det här är ju visserligen då massa stjärnor på ett slott, men programformatet är ju motsatsen till stjärnorna på slottet, för vi får ju nästan inte veta någonting om er som personer. Så att bara, vem är Kaylee Abdi för oss som inte riktigt vet innan det här?
Ja, det är väl svårt fråga att beskriva sig själv. Vad vill man veta?
Ge oss en liten CV, kort.
En liten CV. Jag är 28, uppväxt i Trollhättan. Har smaklökar av en 9-årig kille. Alltså, jag gillar sådana... Jag gillar inte så här fancy mat, alltså tryffel och man ska hålla på, du vet, så här, saker som ska vara rått och man ska äta rått så här, köttfärs typ, som folk gör på restaurangerna med ett ägg på.
Jag tycker att Trollhättan, du 28 och gillar inte råbiff med ägg. Jag känner ändå att det är en fyllig beskrivning på något sätt. Du började sen göra sketcher helt enkelt på TikTok. Var det så du liksom blev... Yes. Var det början på din karriär, skulle du säga?
Alltså, jag gjorde aldrig sketcher. Alltså, jag bara, du vet, jag har inga impulskontroller, så jag jobbade. Jag hade faktiskt praktik under corona och hade inte mycket att göra för att det var corona, så allt var nedstängt. Så jag tänkte bara säga, men jag testar den här appen då. Satt jag bara i bilen efter jag hade jobbat en pass på hemtjänsten och bara gap, alltså bara sa mina tankar om typ så här, hur till exempel killar kan vara på tjejer så fort de säger att en tjej säger att hon gillar fotboll, och då ska de bara ställa massa djupa frågor om fotboll, typ så här, om du gillar fotboll, vad åt Messi till frukost då? Man bara, kan inte bara få gilla fotboll på ett normalt sätt.
Och den fick massa, de fick ändå massa spridning, det du la upp. Och sen plötsligt jobbade du på Sveriges Television, var det så?
Ja. Det bara flöt på. Alltså, det var liksom, jag är ingen sån här tänker framåt människa. Jag har ingen så här femårsplan. Alltså, jag står verkligen så här, dagen som det kommer. Mm. Så jag bara, folk verkade gilla det, och så fick jag möjlighet till att göra SVT-program, och så fick jag möjlighet att göra Kelly Dejtar, Kelly Dejtar 2, alltså bara, saker bara kom bara.
Men jag måste ju på tal om Kelly Dejtar då fråga, för det var ju väldigt roligt, du tog ju hjälp av Djurgårdens sportchef Bosse Andersson där, i din jakt på, var det väl ändå framförallt Alexander Isak?
Jajamän.
Hur nära honom har du kommit?
Alltså jag har ju, jag har aldrig träffat honom, gått på en dejt. Men jag kan swisha honom en krona varje dag tills han går ut med mig. Så nära är det.
Ja,
det låter ju ändå som det finns en stor chans framåt, Kelly. Får jag fråga dig?
Vinstpengarna kommer, då ska jag börja swisha.
Ja, nu vet vi vad du behöver dem till. Dina egna sociala kanaler, först lite smalare grejer på SVT och nu vinner du Förrädarna, vilket ju naturligtvis får en... Alltså, såg du skillnad i genomslag redan den här helgen när du gick och handlade?
Men så fort Förrädarna började så var det så här, jag känner igen dig från Vasaloppet tills jag känner igen dig från Förrädarna. Så det vände ju väldigt fort.
Ja.
Men det var kul.
Det låter kul. Du är 28 år.
Jag är en sån som älskar att babbla, så det är bara skönt. Alltså, jag gillar när folk kommer fram och pratar.
Du är 28.
Då kan mina vänner få en paus.
Du är 28, säger du. Har du börjat oroa dig för att fylla 30?
Nej, alltså jag längtar till att fylla 50. Jag är ingen sån person som firar min födelsedag på något specifikt sätt. Men jag har sedan jag var typ så här 12 år bara så här längtat till att fylla 50.
Vänta, varför det?
Det känns som att man är klar med livet då. Alltså om man har skaffat barn, men är ganska bra bit in i sin karriär. Man kan börja liksom chilla. Det är så här. Man har gjort grundarbetet.
Jag tycker det låter... Förhoppningsvis, Kelly, så ska du ju fylla både 30 och 50. Så du får ju då jämföra med vad du...
Och jag vill bara säga,
30 är ingen ålder alltså.
Men det är ganska roliga år där mellan 20. Eller mellan 30 och 50.
Är det?
Ja.
Då är det något mer att se fram emot än bara fylla 50 då.
Verkligen.
Det finns någonting däremellan. Kommer vi se några nya tv-format framöver?
Ja, såklart.
Såklart. Men såklart. Du kan tyvärr inte...
Jobba på det.
Du kan tyvärr inte berätta det. För du måste äta upp oss då efteråt, om du har sagt det.
Alltså, om SVT lyssnar så får de jättegärna... Jag vill nej, vet du vad? De kommer slå mig. Jag kan inte säga någonting. Jag ska vara tyst. Så är det mina impulskontroller, alltså...
Usch, du har det svårt med tv-bolagen, Kelly. Det ena tv-bolaget vägrar betala ut pengarna och det andra kommer slå dig när du säger någonting. Men vi hoppas ändå att de där relationerna förbättras, och tackar så hemskt mycket för att du var med i talkshow idag.
Tack själva, hoppas ni har en bra dag.
Det har vi, tack så hemskt mycket, Kelly Abdi, som alltså vann Förrädarna tillsammans med Sabine Badran.
Det var det bästa slutet i Förrädarna, tycker jag, hittills.
Ja.
De tre säsonger som har varit.
Mm. Ja, vi spoilat det, men det känner jag att det fick vi göra eftersom det gick i torsdag, så nu är det ändå måndag.
Så är det, man har 48 timmar på sig.
Ja, är det så?
Mm.
Jaha, vad härligt. Det var en regel jag inte kände till.
Mm. Men ja. Nu vet du.
Ja, nu vet jag. Ja, toppen. Vi har ju pratat en hel del om dockor idag, och nu när det är dags för Kulturnytt med Mårten Andersén så undrar vi lite grann, Mårten. Har du lekt med voodoo-dockor någon gång, och i så fall vilken verklig person har du velat sticka nålarna i?
Det kan jag inte dra mig till minnes att jag har gjort.
Nej.
Jag föredrog tändsoldater när jag var liten.
Ja. Ja, ingen av er leker med dockor. Det är lite...
Tändsoldater får väl räknas.
Ja, det kan räknas. Det kan räknas.
Någon form av figur, ja.
Välkommen tillbaka till studion, Mårten, och vi lyssnar gärna till Kulturnytt nu.
Trevligt. Jag ska berätta att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka hur kulturens finansiering ska kunna breddas. Syftet är att kulturlivet ska bli mindre ensidigt beroende av offentliga medel, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
Om man breddar möjligheten för kulturlivet att kunna få finansiering från flera håll, så skapar man en större frihet hos kulturinstitutionerna när man inte är lika beroende av en intäktskälla. Men det gör ju också att kulturen kan bli både så att säga mer mångfacetterad och förhoppningsvis lite roligare när man är friare.
Utredningen ska se över hur kulturverksamheter enklare ska kunna ta emot gåvor från privat håll genom bland annat skattelättnader. Dessutom har kulturministern gett utredningen i uppdrag att analysera möjligheten att införa ett så kallat matchningssystem där det offentliga går in och förstärker enskilda privata donationer.
Vi är sämst i klassen skulle jag vilja säga när det kommer till privat givande till kultur. Det är därför som det är så viktigt för oss att också titta på bägge de här incitamenten, både regelverket om skattereduktion för de som bedriver kulturell verksamhet, men också då möjligheten till matchningssystem.
Anna Troberg är ordförande för fackförbundet DIK och är kritisk till hur kulturministern framställer utredningen.
Vad vi ser är att det offentliga stödet sviker, och vi ser ju en farhåga med att när kulturministern nu lanserar den här utredningen så kommer man inte att vara mer benägen att stärka det offentliga stödet utan snarare fortsätta på inslagen linje och sänka det ännu mer. Och det är en risk för väldigt många verksamheter ute i landet.
Parisa Liljestrand menar dock att så inte skulle vara fallet.
Absolut. Inte. Det offentliga ska och bör ha ett stort ansvar för kulturlivets finansiering. Det här är ju ett sätt att bredda och öka finansieringen till kulturen i stort.
Säger alltså kulturminister Parisa Liljestrand, och reportrar här var Andres Krisa och Anton Bennebrandt. I Västernorrland öppnar nu konstfestivalen Triennalen, i år med häxprocesserna som tema. Både de som ägde rum för 350 år sedan och deras koppling till dagens häxjakter.
Så det handlar ju om utanförskap, synen på den andra, misogyni. Vi ser ju också häxjakter som pågår idag i hela världen. Liksom.
Helena Byström är verksamhetsledare på Konstfrämjandet i Västernorrland. Triennalen är en utställning som äger rum vart tredje år, och i denna satsning har 32 olika konstnärer jobbat med ett gemensamt tema.
Ja, det är en stor satsning på samtidskonst, och det är väldigt, väldigt kul att alla är med, så att det inte är liksom en enskild utställning utan vi kan prata om det här på alla platser.
Festivalen som går av stapeln nu i dagarna kommer pågå fram till september.
Man kan säga att under sommaren kan man se väldigt mycket fin konst i Västernorrland.
Reporter här, Fredrik Enberg, P4 Västernorrland. Så ska det handla om spelkonsoler. Kulturnytt har tidigare berättat att priset på den nya spelkonsolen Switch 2 skulle bli betydligt högre i Sverige än i många andra EU-länder, vilket mött kritik. Men trots det så tycks efterfrågan varit hög efter lanseringen.
Vi har haft en väldigt lyckad lansering, och det är väldigt tydligt för oss att våra kunder har längtat efter en ny konsol. För efter den första lanseringshelgen så var det många butiker som också stod med tomma lager.
Carolina Ås Karlsson, Head of Marketing and E-commerce på Elgiganten, säger att försäljningen har överträffat förväntningarna. Och flera andra återförsäljare som Kulturnytt varit i kontakt med ger samma bild av lanseringsveckan. Och i våras rapporterade Kulturnytt att Switch 2 var dyrare i Sverige än i andra EU-länder. Vissa spelare valde att förbeställa från utlandet eller avstå helt.
Vi har inte upplevt några klagomål i mötet med våra kunder. Det kommer alltid finnas skillnader i pris mellan marknader, men det är förstås upp till var och en hur man väljer att handla.
Men varför konsolen är flera tusenlappar dyrare i Sverige är fortfarande oklart. Återförsäljarna menar att inköpspriset och skatteavgifter avgör, medan Nintendo svenska distributör menar att butikerna sätter sina egna priser. För att få svar har flera spelare anmält distributören till Konkurrensverket som har inlett en utredning.
Reporter här var Hillevi Olsson. Chefen för National Portrait Gallery i Washington avgår, det skriver The Art Newspaper. Kim Sayet har varit chef för galleriet i 12 år. Hennes val att avgå kommer 2 veckor efter att Donald Trump sa att han skulle avskeda Sayet, då han menade att hon var en stark tillskyndare av den sortens mångfaldsprogram som Trump inte vill se på amerikanska institutioner. National Portrait Gallery är en del av forskningsinstitutet Smithsonian och lyder inte under den amerikanska regeringen, så presidenten har inte befogenhet att avskeda dess anställda, vilket Smithsonian påpekat. Men nu avgår alltså Kim Sayet självmant. Lars Norén toppar när Expressen utser de 25 bästa böckerna från 2000-talet. Som etta finns hans självbiografiska En dramatikers dagbok, följd av P.O. Enquists Ett annat liv som nummer 2, och på tredje plats så har vi Steve Sandbergs roman De fattiga i Lodge. Listan har tagits fram genom att Expressen låtit 101 kritiker, författare och litteraturvetare välja ut sina 5 favoritverk skrivna på svenska eller ett av minoritetsspråken. Har du läst Lars Noréns dagböcker, Jonas?
Ja, men jag kan inte påstå att jag läst varje ord i alla. Men den första läste jag med stor behållning.
Så där.
Tack så mycket, Mårten. Vi har fått under sändningsgång lite mejl. Bland annat så har Ingrid, pensionär i Skåne, mejlat in och skriver: skönt att höra någon som inte vill ha djur hemma och inte förstår hur man leker med dockor. Mm. Jag känner igen mig.
Ja, vad trevligt. Ingrid och jag navigerar lite likadant genom världen. Ja. Jag fick också ett uppföljande mess från min dotter. Jag vet inte om hon också har lyssnat på sändningen. Hon skriver att hon minns att vi köpte en kanin på Stadsmissionen som var söt, men det var lite oklart vad man skulle leka med kaninen. Så att äpplet faller väl inte långt ifrån trädet.
Yes, okej, så att hon förstår inte hur hon ska leka med kaniner helt enkelt.
Nej, jag köpte en begagnad rosa kanin till henne.
Ja, ja.
Så här.
Katrin, på förra veckan så måste jag bara säga att vi hade ju kraftverkkännaren och Sveriges radioproducenten Tommy Jönsson här i studion i onsdags. Han hävdade ju med en fas att kraftverks storhetstid var sedan länge passerad och att de numera turnerar i oändlighet trots att de borde stanna hemma.
Mm.
Han var väldigt bestämd på den punkten.
Ja, han var så bestämd så att han till och med tackade nej till en biljett som någon gav honom med kort framförhållning.
Jag träffade Tommy nu vid kaffeautomaten i morse. Det var ju så att kraftverk var ju i Sverige och spelade i helgen. Det var ju därför vi pratade om det. Han hade förstås inte varit och tittat, som du säger, han tackade nej till biljetter. Däremot så hade all hans vänner varit där och tittat och förklarat att det här var Kraftverks bästa spelning sedan 1981. Vet inte, sens moralen är väl att vi får alla ge varandra en andra och tredje och fjärde chans.
Och sen kan vi väl ändå vara imponerade ibland över att någon är konsekvent.
Sändningstekniker för dagens talkshow var Rasmus Allansson, dagens producent Anna Åkerlund, och nu är vi i rask takt på väg mot Studio 1. Trodde jag, men Monica verkar inte vara där. Nej.
Nu hörs vi.
Ja, titta.
Vi var här. Det var något med ledningen.
Ja, så ja. Där brukar man ju säga.
Mm. Hur som helst, vi ska tala Israel och Iran. Vad är det Israel vill? Den där frågan har ställts ända sedan i fredags. Netanyahu tycks vilja ha ett regimskifte. Hur skulle det där gå till? Är det möjligt? Finns det alternativa ledare i Iran?
Mm. Och så ska vi prata om något otäckt. Aggressiva måsar. Hur ska man skydda sig mot dem när de anfaller?
Den israeliska armén uppmanar invånare i Irans huvudstad Teheran att evakuera inför en stundande attack, rapporterar AFP. Samtidigt uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att Israel kontrollerar luftrummet över Teheran och kommer att fortsätta sina anfall. Här i Sverige bodde mellan 110 000 och 185 000 människor utan person- eller samordningsnummer, visar den lägesbild som Skatteverket presenterade för regeringen idag. Lägesbilden görs för att det ska vara vad regeringen menar rätt och korrekt i systemen och för att komma åt den kriminella ekonomin. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Varje land vill ha ordning och reda på vilka som finns i landets gränser. Sen är det ju också tvärtom. Det är också så att en del är folkbokförda här fast inte alls bor här. Man kan tänka att det är en anekdot, men det var ju ändå så för några år sedan att den irakiske försvarsministern dåvarande hade ersättningar bidrag från Sverige. Det var ju ganska obvious att han inte bodde i Sverige, han satt dessutom i Iraks regering. Så vi behöver ordning och reda åt olika håll. Och för oss är det väldigt viktigt att komma så nära liksom, sanningen som möjligt, fakta, och utifrån det också kan vi också få bättre ordning på till exempel bidragsfusk, men också grövre brott mot våra olika välfärdssystem och andra delar.
En kvinna har skjutits till döds på öppen gata i Köpenhamn, uppger Köpenhamnspolisen. Larmet kom in vid 13:30 och en man kunde senare gripas. Polisen vill inte säga något om motivet, men enligt uppgifter till Danmarks Radio rörde sig om en isolerad händelse. Antalet barn som tränar gymnastik i Sverige ökar. Under förra året ökade antalet medlemmar inom svensk gymnastik bland de yngsta upp till 12 år med 4 000 barn. Enligt organisationen har medlemsantalet bland barn både återhämtat sig efter pandemin och överstiger nu även tidigare nivåer. Det var Ekot.
Där är P1, Sveriges Radio.
Kan Israel stoppa utvecklingen av Irans kärnenergiprogram med bomber?
Det här är Studio 1 måndag idag med Lasse Johansson och Monica Saarinen, och det handlar också om böcker.
Ja, vilka är 2000-talets bästa böcker egentligen? Expressen har listan.
Och sen från Brasilien som vill öppna för oljeborrning i Amazonas, men miljömyndigheterna anklagas för att sabotera de här planerna.
Och vem vill bli partiledare i Liberalerna? Ingen vad det verkar. Favoriterna säger nej.
Och i vår nästa timme bland annat om omedveten homofobi. Välkomna att lyssna.
Det internationella atomenergiorganet IAEA kallade idag till ett krismöte efter Israels attacker mot Irans kärnenergiprogram.
Och det här mötet skedde på begäran av Iran, men IAEAs chef varnar idag för utsläpp av radioaktivitet och kemiska föroreningarna om attackerna fortsätter, även om inga förhöjda nivåer ännu har kunnat uppmätas.
I studion nu Fredrik Nilsson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är kärnkemist och kärnvapenforskare på FOI, Försvarets forskningsinstitut. Och du har ju följt Irans kärnvapenutveckling under många år. Går det att säga hur långt fram ligger de?
Det finns ju två delar om man tittar på hur nära Iran är att få kärnvapen. Dels själva materialbiten, hur mycket material har de för att tillverka kärnvapen. Sen har vi själva vapeniseringsprocessen då. Hur nära är de att sätta ihop det här till ett kärnvapen? Och det vet vi egentligen ingenting om.
Det är ingen.
Exakt. Ja. Men den första delen, hur mycket material har de?
Och med material menar
du? Ja, det är ju höganrikat uran då. Ja. Och hur stor anrikningskapacitet har de? Där kan man säga att de är väldigt nära.
Okej, de har mycket anrikat uran, men vad är det vi mer exakt då inte vet om den här processen att sätta ihop ett vapen?
Jo, det är så här, anrikningen kräver ju stora anläggningar och den har ju stått under safeguards då, så att man har kunnat inspektera, ja, delvis då i alla fall, vad de håller på med. Vapeniseringen är ju till att börja med helt odeklarerad från Irans sida. De hävdar att de inte har något kärnvapenprogram. Och det sker ju så att säga dolt. Så att man har ingen insyn överhuvudtaget i vad som sker där. Så anledningen till att Iran inte redan har kärnvapen beror det på att de har valt att inte ta så att säga det sista steget. Eller beror det på att de har saker kvar att göra i själva den här vapenutvecklingsprocessen? Det vet vi inte heller.
Men det låter ju på dig som att du säger att de har inte kärnvapen. För hade de haft kärnvapen, då hade vi vetat det, eller?
Förmodligen hade vi vetat det, ja.
Jag tänker, nu har ju då IAEAs chef sagt att man kan inte mäta några förhöjda nivåer vad det gäller radioaktivitet och kemiska föroreningar. Kan man dra några slutsatser av det vad det gäller hur framgångsrika de här räderna har varit?
Nej, egentligen inte. Däremot kan man ju titta på satellitbilder och avgöra därifrån hur framgångsrika de har varit. Man kan egentligen inte förvänta sig så mycket radioaktiva utsläpp från den här typen av... Det är en anrikningsanläggning, så att utsläppen, i den mån det blir några utsläpp överhuvudtaget, kommer vara i eller precis i anläggningens närhet då.
Nu säger Netanyahu idag då att man är på väg att eliminera den här hoten om kärnvapen. Kan man avgöra det utifrån de här satellitbilderna som du nämnde?
Man kan ju avgöra från satellitbilderna hur stor skada man har orsakat. Däremot, och tittar man på satellitbilderna, så det är ju två anläggningar då vid Natanz, var den ena verkar vara utslagen och den andra är, ja, den är långt ner under marken, så den verkar ju inte vara påverkad överhuvudtaget. Det man har gjort är att man har slagit ut den ena, den mindre forskningsutvecklingsanläggningen, och man har slagit ut elförsörjningen och alla reservsystem för det. Mm. Så att anläggningen är ju så att säga utslagen, så i det avseendet att man kan inte använda den. Men större delen av anläggningen är inte eliminerad så att säga, utan den är tagen ur drift nu kan man säga.
Men det där som man har grävt ner då under något berg som man inte kommit åt, hur stor del av hotet utgör det?
Ja, det är ju den stora produktionsanläggningen, så att det är ju, kan det vara 70% kanske av totala anrikningskapaciteten som ligger där.
Är det anrikningen som ligger långt ner under?
Ja.
Så, och den här vapeniseringen som du kallar det, här med att sätta ihop till ett eventuellt framtida vapen, det sker då ovan jord eventuellt?
Alltså vapenisering är ju, anrikning är en process och det kräver stora anläggningar. Vapenisering, det är en massa olika steg. Du ska gjuta eller svarva då vapendelar och du ska komprimera de här. Du ska tända det på ett väldigt specifikt sätt. Så att det är en mängd olika processer. Så att det sker inte vid ett labb eller så, utan det sker utspritt på massa olika ställen. Och det har man ingen insyn i. Man vet ju inte ens om, att det äger rum kan man väl vara ganska säker på, men man vet inte vad de gör och inte var.
Mm. Och därför går det inte heller att säga, antar jag, hur skadat Irans program för kärnenergi och eventuella kärnvapen då faktiskt är efter de här attackerna från Israel.
Ja, det man har gjort är att man har riktat in sig på forskare och ledande personer inom kärnteknikprogrammet och tagit ut dem då.
Men det finns väl ersättare eller vad ska man säga, ställföreträdande?
Ja,
eller?
Jo, det gör det ju, men det kan ju fortfarande vara så att det finns personer som är oumbärliga inom det specifika område som de håller på med. Så att jag tror att där kan man ju ha orsakat skada som är svårare att
ersätta. För att det har ju Israel gjort förut, dödat forskare och så. Ändå har det här programmet då enligt Israel rullat på.
Ja, men kanske inte på den här skalan som man har gjort nu.
Okej. Okay. Om man nu ändå blir attackerad på det här sättet i Iran, det finns ju en del som säger, ja, vill de inte sätta ihop de här vapnen innan, så nu vill de verkligen göra det. Vad säger du om sånt resonemang?
Ja, det ligger väl någonting i förmodligen. Så att risken med en sån här attack är väl att om man inte slår ut möjligheten att utveckla kärnvapen, så kommer man ju rimligtvis stärka viljan hos Iran att göra det.
Mm.
Och jag tror möjligheten att slå ut vapenprogrammet eller kärnteknikprogrammet då helt, den är ju väldigt liten. För även om man skulle slå ut de här anrikningsanläggningarna allihop